En underbar torsdag av John Steinbeck i översättning av Carl Sundell, inläst av Daniel Sjöberg för Saga. Prolog. En kväll kastade sig Mac raklång på sin säng på Hotell Lusasken och så sa han: "Jag har aldrig varit något vidare nöjd med den där boken Canary Row. Jag skulle ha lagt upp den på ett annat sätt." Och efter en stund rullade han över på sidan, stödde huvudet mot handen och sa: "Det kanske bara jag som är kritisk. Men om jag någon gång kommer i lag med han som skrev den där boken skulle jag ha en hel del att säga honom." "Som vad då?" sa Witty nummer ett. "Jo," sa Mac, "som det här till exempel. Anta att vi har kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3 och så vidare. Det är nog bra i och för sig. Men jag skulle vilja ha ett par ord som rubrik på kapitlet som sa mig vad det handlar om. Ibland kan det vara någon bit som jag vill läsa om, men kapitel 5 säger mig inte ett dugg. Om det bara fanns ett par ord till överskrift skulle jag veta att det var det kapitlet jag ville läsa om." "Fortsätt," sa Witty nummer ett. "Jo, vidare så gillar jag en massa prat i en bok. Och jag vill inte ha någon som talar om för mig hur den han som pratar ser ut. Jag vill själv räkna ut hur den han är, av hans sätt att prata. Och en sak till. Jag vill liksom försöka räkna ut hur han tänker med ledning av vad han säger. Det får gärna vara lite grann beskrivningar också," fortsatte han. "Jag tycker om att få veta vad en sak har för färg, hur den luktar och kanske hur den ser ut och kanske vad folk har för syn på den också. Men inte för mycket av den sorten." "Ja, nog är du kritiker alltid," sa Witty nummer två. "Det hade jag väl aldrig trott om dig, Mac." "Är det allt?" "Nej då," sa Mac. "Ibland vill jag att en bok ska bryta lös med en hoperkuckeliku. Att spinna dit en del fagra ord kanske. Eller sjunga en liten sång. Sånt är trevligt. Men jag vill att det ska stå för sig, så jag inte är piskad tvungen att läsa det. Jag vill inte ha en massa kuckeliku inblandat i själva historien. Så om han som skriver boken vill ha med en del kuckeliku bara han samlar ihop det och sätter det alldeles i början. Då kan jag hoppa över det om jag har lust, eller kanske bläddra tillbaks till det när jag vet hur historien utvecklar sig." Eddie sa: "Mac, om han som skrev Canary Row stack in huvudet genom dörren, skulle du våga säga allt det där till honom?" Witty nummer två sa: "För helskotta, Mac kan säga vad som helst till vem som helst. Mac skulle till och med kunna lära ett spöke att spöka." "Det har du förbannat rätt i," sa Mac. "Och det skulle minsann inte bli så enkla grejer som bordsknackningar och kedjerassel det. Det har inte gjort några framsteg på spökerifronten på många herrans år. Du har förbannat rätt i vad du säger, Witty." Och Mac rullade över på rygg igen och stirrade upp i sänghimlen ovanför. "Jag kan se dem framför mig nu," sa Mac. "Spöken?" undrade Eddie. "Nej, för fan. Kapitel." Kapitel 1. Om hur kriget satte sina spår. När kriget kom till Monterey och till Canary Row måste alla kämpa med, mer eller mindre, på ett eller annat vis. När fientligheterna upphörde hade var och en sina sår. Konservfabrikerna gjorde sin insats genom att se till att bestämmelsen om minimimått avskaffades och fånga rubb och stubb. Syftet var hur patriotiskt som helst, men fisken kom inte tillbaka för det. Det var med dem som med ostronen i Alice i Underlandet. De hade ätit upp vartenda ett. Det var samma ädla impuls som skövlade skogarna i västern och nu är som bäst i färd med att pumpa vatten ur Kaliforniens jord snabbare än det kan regna dit igen. Då öknen ligger där kommer folk att sörja. Precis som Canary Row sörjde när alla sardinerna hade fångats och lagts på burk och ätits upp. De pärlgrå konserveringsskjulen av korrugerad plåt och en patrullerande vaktman var det enda livstecknet. Gatan där lastbilarna en gång hade donat fram låg stilla och öde. Ja, kriget berörde dem alla. Doktorn blev inkallad. Han anförtrodde västra biologiska anstalten åt en bekant som gick under namnet Old Jingle Bollocks och gjorde själv krigstjänst med sergeantsgrad på en avdelning för veneriska sjukdomar. Doktorn tog det hela filosofiskt. Han fördrev sin permission med obegränsad tillgång till statlig alkohol, fick många vänner och värjde sig tappert mot befordran. Då kriget var slut hölls doktorn kvar av en tacksam överhet för att reda ut vissa inventeringsproblem, ett jobb som han var väl lämpad för eftersom han i stor utsträckning hade bidragit till Villevallan. Doktorn släpptes fri med hedersomnämnande.